Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Rabbana zidna ilman. Det här är den tredje lektionen från kapitlet av de många vägarna till gott från Riyadh al-Salihin. Vi kommer idag, inshallah ta'ala, att avsluta detta kapitel. Detta kapitel som innehåller så otroligt många viktiga hadither som uppmuntrar människan till att göra gott. Och som också nämner att det finns så otroligt stor belöning i att göra goda gärningar. Även vissa gärningar som kanske anses vara små och som man kanske tar lätt på. Det kanske är just de gärningarna som får människan in i paradiset. Så vi fortsätter idag, inshallah, att tala om goda gärningar. Och den första hadithen som författaren nämner är en hadith som nämner dygden av att göra wudu. Dygden av att tvaga sig innan bönen. Och han nämner här från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: om en tjänare gör wudu, om en muslimsk tjänare gör wudu eller troende och tvättar sitt ansikte, så kommer alla de synder han har sett att ramla eller falla av från hans ögon tillsammans med vattnet, eller med den sista droppen av vattnet som faller från hans ansikte. Och om han tvättar sina händer, så kommer alla de synder som han har rört med sina, eller som han har gjort med sina händer, att falla av med vattnet eller med sista droppen av vatten. Tills det att han lämnar wudu, eller tills det att han är helt fri från synder. Och om han tvättar sina händer, så kommer alla de synder som han har gått mot med sina fötter att falla bort med vattnet, eller spolas bort med vattnet, eller med sista droppen av vatten, tills det att han är fri från synder. Och denna hadith finns i Muslim. Och denna hadith har också nämnts med många olika narreringar. I denna hadith så nämner profeten alaihissalam den otroligt stora belöningen som finns i att göra wudu, i att svaga sig innan bönen. Och att göra wudu, som vi alla känner till, är ett villkor för att bönen ska accepteras. Att vara ren, att vara i ett rent tillstånd, är ett villkor för att våran bön ska accepteras. Och det är inte många av oss som tänker på att det finns så stor belöning i att göra wudu, eller hur? Och därför nämner Sheikh Uthaymin rahimahullah att när man gör wudu, så ska man också tänka på den här stora belöningen som finns. Så att man också utför sin wudu på bästa sätt, som vi kommer att tala om sen. Isbagul wudu, att fullborda sin wudu. För det finns en otroligt stor belöning i att göra denna wudu. Och i denna hadith så nämnde profeten sallallahu alaihi wasallam att när man tvättar ansiktet, så faller synderna bort som man har gjort med ögat. Och i vissa hadither, när man sköljer munnen, så faller synderna bort som man har gjort med munnen och näsan och öronen och ögonen. Så när man tvättar en kroppsdel, så tvättar man också bort de synder som man har gjort. Och här säger Sheikh Uthaymin rahimahullah också att det här är från Allahs ni'ma, Allahs välsignelse till denna umma, att han har gett oss denna gåva, att Allah subhanahu wa ta'ala vill rena oss. Som han säger i Koranen, efter att han nämner versen om wudu, att Allah vill endast rena oss. Han vill rena vårt yttre och vårt inre. Muslimen renar sin kropp på det här sättet varje dag. De kroppsdelar som han oftast använder, ansiktet och armarna och fötterna, tvättar man 5 gånger om dagen. Och man tvättar också bort sitt inre, de inre synderna som man har begått. Så när man tvättar ansiktet, så tvättar man bort de synder som har begåtts med ansiktet. Och profeten alaihissalam nämnde denna hadith ögonen. För att de flesta synder som begås av ansiktet kanske är just de som begås med ögonen. Det vill säga att man kollar på någonting som är haram. Någonting som man inte har rätt att kolla på. Och också munnen. De synder som man har gjort med munnen. Att du kanske har ljugit, baktalat, skvallrat och gjort liknande saker som är förbjudna i islam. De här faller också bort med vattnet när du gör wudu. Och sedan så nämnde profeten alaihissalam händerna. När du tvättar dina armar, så faller också synderna bort från dina armar. Det vill säga de fel du har gjort med händerna. De fel kanske du har rört eller skakat hand med en kvinna som inte är halal. Kanske du har tagit någonting som inte är halal och liknande saker. Så Allah subhanahu wa ta'ala suddar bort dina synder. Och sedan så nämndes också fötterna. Att när man tvättar fötterna så faller synderna bort som man har gjort med sina fötter. Det vill säga de synder som man har gått mot. För folk går ju ibland mot någonting för att göra en synd. Då har man ju använt fötterna till att synda. Sänkte ni volymen eller så? Taib. No. Och här finns också en viktig lärdom att nämna. Och det är att när man gör wudu så ska man utföra sin wudu på bästa sätt. I enlighet med profeten Muhammeds sunnah sallallahu alaihi wasallam. Som det berättas i hadith Abi Ayyub al-Ansari. Där han sa att jag hörde Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam säga: Men tawadda'a kama umiru. Wa salla kama umiru. Ghufira lahu ma taqaddama min amalihi aw min dhanbihi. I denna hadith så säger profeten sallallahu alaihi wasallam att den som gör wudu så som han har beordrats och ber så som han har beordrats kommer att bli förlåten för sina gångna synder. Så det är inte bara gör wudu utan gör wudu som han har beordrat. Och i en annan hadith så som Allah har sagt i Koranen och i en annan hadith så som jag gjorde wudu. Så hur ska vi göra vår wudu? Så som Allah har sagt, så som profeten gjorde alaihi salam och så som vi har beordrats att göra våran wudu. Och sen be så som vi har beordrats. Och denna hadith är väldigt viktig. Att islam handlar inte bara om att be eller göra wudu, utan det ska också utföras på rätt sätt. Vi gör wudu så som Allah och profeten alaihi salam har lärt oss. Vi ber så som Allah har nämnt i Koranen och så som profeten Muhammed alaihi salam har lärt oss att be. Inte som vi känner för eller som vår kultur säger. Utan vi ber så som islam har lärt oss. Då får man denna stora belöning. Sen så nämner författaren hadithen. Som också berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: As-salawatul khams. Wal-jum'atu ila al-jum'a. وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانُ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرِ. I denna hadith så säger profeten sallallahu alaihi wasallam de fem bönerna som vi ber varje dag. Och fredag till fredag och ramadan till ramadan sudda bort de synder som sker däremellan. Så länge man håller sig borta från de stora synderna. Så i denna hadith lär vi oss att synderna suddas bort genom att göra goda gärningar. Det betyder att när du ber fajr och sen kanske begår några synder innan dhuhr, vilket typ alla människor gör, och ber dhuhr så blir du förlåten för de synderna du gjorde. Och sen kanske du syndar efter dhuhr, då blir du förlåten när du ber asr. Och syndar efter asr, då blir du förlåten när du ber maghrib och så vidare. Så synderna suddar bort vad som sker däremellan. Och ramadan och jum'a till jum'a. Fredag till fredag. Du syndar under veckan. Och då kanske också dina synder förlåts när du går till fredagsbönen. Och ramadan till ramadan. Den som fastar ramadan med iman och hopp på belöning kommer att bli förlåten för sina gångna synder. Så vi finner att dessa goda gärningar suddar bort våra synder. Men då säger profeten alaihissalam på villkor av att man håller sig borta från de stora synderna. Vilka är de stora synderna? De lärda nämner att synder delas in i två kategorier. Stora synder och små synder. De stora synderna är de som har ett straff i det här livet. Till exempel att stjäla någonting dyrt. Straffet är att om man åker fast får man handen avhuggen. Ett straff i dunja. Eller du har nämnt ett straff i nästa liv. Ett specifikt straff. Den som gör den här synden straffas så här i nästa liv. Eller du har nämnt att den som gör denna synd är förbannad. Eller profeten Aleyhisselam säger han är inte troende. Eller han är inte från mig. Allt det här tyder på att synden är stor. Taib. Och små synder är de synder som inte har dessa beskrivningar. Det har inte nämnts något specifikt straff. Utan det bara har nämnts att de här sakerna är förbjudna. Taib. Men det betyder inte heller att små synder är någonting som är okej. Eller någonting man ska ta lätt på. Utan alla synder är ju allvarliga. Men det finns ju de synderna som är grövre och de synderna som är mindre. Så här nämndes att man blir förlåten för sina synder så länge man håller sig borta från de stora synderna. Och det finns lite olika tolkningar på denna hadith. Vissa lärda säger att bara genom att hålla dig borta från stora synder, bara den gärningen i sig själv gör att du blir förlåten för dina små synder. Så länge du håller dig borta från de stora synderna, du blir automatiskt förlåten för de små synderna. Mashallah. En annan tolkning är att du måste hålla dig borta från de stora synderna och du måste också be. Då blir du förlåten för de små synderna. Och vad beträffar de stora synderna så måste man göra toba. Yani, enligt många lärda så förlåts de stora synderna inte bara av att du ber och fastar och går till fredagsbönen, utan de stora synderna kräver att du gör en specifik toba. Att du ångrar dig för denna specifika synd. Och vad är villkoren för en uppriktig toba? Att du lämnar synden. Du ångrar dig för synden. Du intalar dig själv att inte falla tillbaka till synden. De här tre villkoren. Att du lämnar synden. Du ångrar dig. Och du intalar dig själv att inte falla tillbaka till samma synd. Taib. Så dessa villkor måste uppfyllas. Men så finns det också de lärda som säger att denna hadith måste också förstås i ljuset av andra hadither. Som Sheikh Albani rahimahullah. Han säger att även stora synder kan förlåtas på grund av att du ber och fastar och gör goda gärningar. Och han nämner många, många hadither på detta. Till exempel hadithen om de fem bönerna. Att de är som en flod med vatten framför din dörr. Och ni känner till hadithen, eller hur? Att varenda gång, eller profeten Ali Islam sa att liknelsen av dessa fem böner är som en person som har en flod framför huset. Där han måste bada fem gånger om dagen. Och så sa profeten Ali Islam, kommer han att ha något smuts i slutet på dagen? Kommer han vara smutsig? Det som badat fem gånger om dagen, är han smutsig? Nej. Och så sa han samma sak, är det med bönen? Och då säger Sheikh Albani, det är inte logiskt att den här liknelsen att en person som badar fem gånger om dagen förlorar den lilla smutsen men har kvar den stora smutsen. Det är tvärtom, eller hur? Den stora smutsen försvinner och den kanske mindre delar av smuts stannar kvar under naglarna och liknande. Så det är tvärtom. Som säger, denna hadith och liknande hadither indikerar på att även stora synder kan förlåtas med bönen och fastan och andra goda gärningar. Och samma sak hadithen om hajj. Där så sa profeten alaihissalam att den som gör en hajj korrekt kommer att komma tillbaka som den dagen hans mamma födde honom. Den är lika syndfri som den dagen han föddes. Är det någon som påstår att när barnet föds så är han fri från små synder men han har stora synder? Nej, han är helt syndfri, eller hur? Alla barn som föds. Så man förstår av dessa texter, säger Sheikh Albani, att Allah Azza wa Jal kan också förlåta alla synder. Men det är från kanske människa till människa och beroende på vad han har gjort och så vidare. Men man ska inte heller, som Sheikh Albani säger, ta lätt på den här frågan. Naam, Allah kan förlåta alla dina synder med salat, med bönen till exempel. Men vems bön? Vilken bön? Hur ska bönen utföras? Den bönen som utförs på bästa sätt. Den bönen som accepteras av Allah subhanahu wa ta'ala. Det är den bönen. För det nämndes också i hadithen att en person ber. Och när han lämnar bönen så får han bara en tiondels belöning. Av hela salat. En tiondels belöning av det som man kan uppnå. En annan får 2/10. En annan får 3, 4, 5 och så vidare. En får hälften. Så det är inte alla som ber som får full belöning. Förstår ni?
Det finns till och med de som ber utan att få sin bön accepterad. Eller hur? De som ber för snabbt och så vidare. Så att den som utför en korrekt bön, så som profeten Muhammed gjorde alaihi salam, med total inlevelse, om man vänder sig 100% till Allah subhanahu wa ta'ala, hans bön inshallah kan ge en sån här stor belöning. Naam. Så dessa bevis tyder då på dygden av att utföra goda gärningar. Att de goda gärningarna suddar bort de dåliga. Eller hur? Här nämndes bönen, fastan och fredagsbönen. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. De goda gärningarna suddar bort de dåliga. Och ju större god gärning, ju större synder kan de sudda bort. Och vi nämnde ju till och med i förra lektionen om hur en person blev förlåten för att han tog bort en kvist från vägen. En prostituerad kvinna blev förlåten för att hon gav vatten till en hund. Så att Allah Azza wa Jalla kan förlåta vem han vill, för vad han vill. Mashallah. Sen så nämner författaren en till hadith från Abu Huraira radiyallahu anhu, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: ska jag inte berätta för er med vilka gärningar Allah suddar bort synder och höjer människan i nivåer? De sa: jo, ja Rasulullah. Han sa: isbagul wudu ala al-makarih, att utföra wudu under svåra omständigheter, wa kathratul khata ila al-masjid, och att ha många steg till moskén, wa intidharus salati ba'da as-salah, fadhalikum ar-ribat, och att invänta nästa bön efter bönen, detta är ar-ribat. Och denna hadith finns i Muslim. Så här säger profeten sallallahu alaihi wasallam: ska jag inte berätta för er vilka gärningar som suddar bort era synder? Och som Sheikh Uthaymin säger, det är självklart att sahaba redan vill veta svaret på den här frågan. Han behöver inte ens säga vill ni veta, för de vill veta. Men varför ställer han då denna fråga? För att fånga deras uppmärksamhet. Och det har jag nämnt här förut, att ibland så kan det vara starkare att man börjar med att ställa en fråga. Vad är si och så? Vad är belöningen för si och så? För att få människan att tänka till och fånga hans uppmärksamhet. Och han längtar då efter svaret. Och sen när han får svaret, så kommer han också inshallah att minnas svaret. Till skillnad från att du bara säger: den här gärningen har så här mycket belöning. Tayyib. Så här nämndes då att profeten alaihissalam nämner gärningar som suddar bort våra synder och höjer oss i nivåer. Och han nämnde tre stycken gärningar. Den första var att göra wudu under svåra omständigheter. Att göra wudu under svåra omständigheter. Till exempel hur? Hur kan man göra wudu under svåra omständigheter? Är det någon som vet? I krig. Om man är skadad. Också det exemplet som ulema nämner är när det är kallt. På vintern, vattnet är kallt. Speciellt förr i tiden, det var inte så lätt att värma vattnet. Vattnet är kallt, och när du gör wudu, även om vattnet skulle vara ljummet och det är iskallt ute, så kommer du ändå att frysa. Men att fullborda sin wudu under svåra omständigheter, än det är kallt eller vattnet kanske är svårt att nå och du kämpar för att nå vattnet och så vidare, det här ger dig en otroligt stor belöning. Och sedan så sa profeten alaihissalam: och att ta många steg till moskén. Det här är också någonting som höjer människan och suddar bort hennes synder. Och vi kommer komma tillbaka till den punkten. Och sen så sa han: och att invänta nästa bön efter det att du har bett en bön i moskén. Du går till moskén och ber en salah. Du ber dhuhr till exempel. Du tänker att det är 2 timmar kvar till asr. Khalas. Du sitter kvar och väntar på bönen. Det här är någonting som ger otroligt stor belöning. Profeten alaihissalam beskrev dessa tre goda gärningar som ribat. Och ribat är att vakta muslimernas gränser fisabilillah. Om man är ute och krigar och det finns fiender som vill attackera de muslimska länderna, och du står och vaktar gränsen i veckor, i månader. Det här kallas för ribat. Och det här ger en otroligt stor belöning. Och profeten alaihissalam liknade de här tre gärningarna vid just ribat. Varför? För de lärde sig att När man gör dessa saker, du gör wudu under alla omständigheter, du går till moskén hur långt bort den ligger och du sitter och väntar på bön efter bön, det tyder på att du kämpar mot din shaitan och dina lustar. Och det här är från den största av jihad, att kämpa mot ondskan som finns i en själv, att kriga med sig själv i att kunna uppfylla det goda. Så då är man en mujahid fi sabilillah när man gör dessa goda gärningar. Vet ni också vad belöningen är för att invänta en bön? Att sitta i moskén? Någon som vet? Nej. Det är som att du ber. Som vi sa i exemplet nu, du ber dhuhr och vill sitta kvar i moskén till asr. Då får du belöning som att du har bett från dhuhr till asr. Och mer än så, en sahih hadith säger att du får belöning från det att du lämnar ditt hem tills det att du kommer hem. Från det att du går till moskén och går hem från moskén, så skriver änglarna att du har varit i bön. Hela tiden. Mashallah. Så tänker det som går till dhuhr och kanske stannar till asr och så vidare. Mashallah. Han får så otroligt stor belöning. Sen så nämner författaren hadith Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Man salla al-bardain dakhala al-jannah." Muttafaqun alayh. I denna hadith så säger profeten sallallahu alaihi wasallam att den som ber de två kalla bönerna kommer att gå in i paradiset. Den som ber de två kalla bönerna kommer att gå in i paradiset. Vilka är de två kalla bönerna? Fajr och asr. Varför? Fajr, tiden är den kallaste tiden på natten. Och asr, tiden är den kallaste tiden på dagen. Innan solnedgången. Den kallaste tiden på dagen. Och inte bara det. Vid fajr så lämnar du din sköna sömn. Och vid asr så är folk oftast upptagna med att avsluta sina arbeten. Och speciellt förr i tiden, på arabiska halvön, så går solen ner klockan 7 till exempel. Och efter att solen har gått ner kan man inte jobba. Det är, ljuset är borta. Det finns ingen elektricitet som idag. Så arbetet slutar med att solen går ner. Så folk är oftast väldigt upptagna den här tiden med dunja. Att avsluta sina världsliga saker. Men han lämnar det fisabilillah och går och ber i moskén. Och här, den som är mån om dessa två böner kommer att gå in i paradiset. Mashallah. Och då säger de lärda att varför nämndes just dessa två böner? För den som är mån om att be fajr och asr i tid har bevisat att han är mån om de andra bönerna också. För det är inte logiskt att en person alltid ber fajr i tid och sen struntar han i dhuhr till exempel, som är mycket lättare att be, eller hur? Genom ber han fajr i tid, då ber han också dhuhr, asr, maghrib och isha i tid, eller hur? Så den här egenskapen att en person är mån om att alltid be fajr och asr i tid är ett bevis på att han är en person som har en väldigt stark iman. Och de här bönerna är från de viktigaste bönerna på dagen. Speciellt salat al-asr. Och salat al-asr kallas för någonting, är någon som vet? Salat al-wusta, den mellersta bönen. Den mellersta bönen som Allah har sagt i surat al-Baqarah: "Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta." Att vara noga med att be era böner. Och speciellt den mittersta bönen. Asr. Hur blir det den mittersta bönen? För du har fajr, dhuhr före den. Och så har du maghrib och isha efter den. Så den hamnar i mitten. Så salat al-asr är otroligt viktig. Och det finns en ännu större belöning som har nämnts. För den som slår vakt och är mån om dessa två böner. Är någon som vet? Finns en hadith i Sahih Bukhari där profeten sallallahu alaihi wasallam säger: "Ni kommer att se eran herre på domedagen precis som ni ser fullmånen." Det är inget problem, ni kommer att se Allah klart och tydligt. Och så sa profeten alaihi wasallam: "Så om ni kan, så försök att aldrig missa att be innan soluppgången och innan solnedgången." Yani fajr och asr. Så subhanallah, den som inshallah är mån om sina böner kommer få njuta av att se Allah på domedagen. och i paradiset. Så mashallah, muslimer ska vara mån om att be sina böner i tid. Ja. Sen så nämner författaren en till hadith från Abi Musa radiyallahu anhu, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger: "Idha marida al-'abdu aw safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Här så sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: om en tjänare, alltså en muslim, reser bort eller blir sjuk, så kommer det att skrivas ner samma belöning för honom som han brukade få när han var frisk och bofast. Och denna hadith finns i Bukhari. No. Så här säger profeten alaihissalam att om en muslim blir sjuk eller han reser bort, så kommer änglarna fortfarande att skriva ner samma belöning, lika mycket belöning som de skrev ner när han var frisk och bofast. Vad menas med detta? Till exempel, du är mån om att alltid be 12 sunnaböner om dagen, rawatib, utöver de obligatoriska. Du är mån om att fasta 2 dagar i veckan. Du är mån om att sitta och göra dhikr efter fajr, att läsa Koranen en timme om dagen. Men du blir sjuk, du får influensan, och du ligger i sängen 2 veckor och du orkar bara be den obligatoriska bönen. Alhamdulillah, du får samma belöning då som du fick när du var frisk. Du får belöningen av att du har bett sunnabönerna, läst Koranen och gjort dhikr och fastat och allting. Subhanallah, hur generös Allah är. Och samma sak, en person som brukade göra dessa saker när han är bofast, han är hemma, och sen reser han en svår resa där han kanske, han kan inte göra dessa saker, då får han också full belöning. Men om man inte gjorde sunnaböner, man inte läste Koranen, man inte gjorde dhikr, man inte fastade och blev sjuk, får man då samma belöning? Nej. För du har inte gjort det. Utan du får bara denna belöning om du brukade göra dessa gärningar. Hänger ni med? Och då säger ulema som Sheikh Uthaymeen, det här är ett bevis på att man ska verkligen kämpa i att göra dessa goda gärningar. För annars får du inte den här belöningen. Så subhanallah. Det här var också exakt det som profeten alaihissalam nämnde i hadithen, då han sa till Abdullah bin Umar att använd din hälsa innan det att du blir sjuk, och använd din tid innan det att du dör. Det är ungefär samma sak. Ta vara på tiden nu, ta vara på din hälsa nu, och ta vara på ditt liv. För då inshallah kommer du att få en enorm belöning, även om du sen inte skulle klara av att göra dessa goda gärningar. Och hadithen är generell, att om det kommer, du brukar göra någonting men sen hindras och inte kan göra denna sak, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala ändå att belöna dig. Mashallah. Sen så nämner författaren en hadith från Jabir radiyallahu anhu, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: kullu ma'rufin sadaqa. Bukhari Muslim. I denna hadith så säger profeten a.s. allting gott är sadaqa. Och vi talade ju förut om sadaqa, eller hur? Sadaqa förknippar man ofta med att skänka pengar till behövande. Men vi sa att sadaqa är ett väldigt omfattande begrepp. Och i denna hadith, allting gott du gör är en sadaqa. Allting gott. Och då säger Sheikh Uthaymeen, allting som klassas som gott i religionen, alltså allting som är dyrkan, är en sadaqa. Och allting som klassas som gott beteende mot folk är också sadaqa. Att säga vackra ord, att le mot sin broder, att hälsa på en broder, att säga rahmukallah. Allting gott som du gör är en sadaqa. Mashallah. Vad du än gör så är det en god gärning. Allahu akbar. Så man ska aldrig se ner på någon god gärning. Ja. Sen så nämner författaren en till hadith från Jabir radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: det finns ingen muslim som sår eller planterar ett frö utan att han sen kommer att få belöningen av alla de som äter från det som växer. Det kommer att vara sadaqa för honom. Till och med om någon skäl från det här trädet så är det sadaka. Och så länge det minskar från trädet så är det sadaka. Och denna hadith finns i muslim. Och en annan hadith, att om muslimen planterar någonting och sen så äter en människa eller djur eller fågel från detta, så kommer det att vara sadaka till honom fram till domedagen. Och en annan hadith, om muslimen planterar eller sår någonting och sen så äter en människa eller djur från detta, så kommer det att vara en sadaka för honom. Så subhanallah, den här hadithen är väldigt viktig. Och den uppmuntrar människan till att plantera och odla saker och ting. Och Sheikh Uthaymin nämner att det finns två stycken nyttor i detta. Den religiösa nyttan och den världsliga nyttan. Den religiösa nyttan är att när du planterar någonting så får du då sadaqa. Du får då belöning för alla de som äter från det här trädet. Ett daddelträd, ett äppelträd, ett bananträd. Vad som helst som folk har nytta av. Får du hasanat av Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen har vi också den världsliga aspekten. Och det är att när man odlar så är det någonting som är bra för samhället. Du får arbete, folk får arbeten. Du kan producera mat som kan säljas till andra människor. Så att samhället inte behöver kanske importera så mycket. Och det finns så många nyttor i att producera den här maten som folk är i behov av. Och mätta folks magar. Så här är en sak som kanske många av oss inte tänker på. Nu ska jag jaga belöning. Jalla, jag går och planterar några träd. Vem har tänkt så någon gång? Nu ska jag plantera lite äppelträd eller daddelträd. Eller skicka pengar till muslimska länder där man kanske planterar träd som maten kan gå till fattiga människor. Till och med om djur, alltså markdjur eller fåglar äter från dessa frukter eller växter, så får du belöning. Subhanallah. Till och med djuren. Och han nämner också ulema, du behöver inte ens ha nia. Du behöver inte ens ha avsikt. Varför? För personer som sådde till exempel ett äppelträd. Och någon kommer efter 200 år äter och tar ett äpple. Och äter. Han hade inte avsikt att jag ska ge sadaka om 200 år att en person ska få ett äpple. Eller hur? Det var inte hans avsikt. Men han får ändå belöning. Så man behöver inte ha avsikt. Men har man avsikt så får man ännu mer belöning. Så den här hadithen är ett av bevisen på att muslimen också belönas för allting gott han gör. Även om han kanske inte skulle ha någon avsikt från början. No. Och det här är också en av de saker som ger belöning efter det att man har dött. Det som kallas för sadaqa jariya. En sadaqa som fortsätter att ge belöning efter ens bortgång. Sen så nämner författaren en hadith som också berättas från Jabir radiyallahu anhu, där han sa att det fanns ett folk som hette Bani Salama som levde vid Medinas utkanter. Och de ville flytta närmare profeten Muhammeds moské sallallahu alaihi wasallam. Och när profeten alaihi wasallam fick höra det här, så sa han till dem, det har nått mig att ni vill flytta närmare till moskén. Alltså, stämmer det här? Och då så sa de, ja, det stämmer, ja Rasulullah. Vi vill göra detta. Och då så sa profeten a.s. Bani Salama diyarukum tuktabu atharakum. Diyarakum tuktabu och tuktab atharakum. Då så sa profeten a.s. Bani Salama. Alltså han tilltalade dem. Bo kvar, ni kommer att belönas för varje steg ni tar. Bo kvar, ni kommer att belönas för varje steg ni tar. Och i en annan hadith, för varje steg ni tar kommer ni att upphöjas en nivå. Och denna hadith finns i muslim. Och den finns också i Bukhari. Så här fanns då ett folk som bodde långt bort från profetens moské i Medina, alaihi salatu wassalam. Och kanske behövde gå, jag vet inte, en timme eller halvtimme för att komma till moskén. Och då ville den här stammen, det här folket, flytta närmare till moskén. För att det skulle vara lättare att gå till moskén. Och när profeten a.s. fick höra det här ryktet, så ville han dubbelkolla. Och frågade folket, stämmer det här? Och här säger också Sheikh Uthaymeen, det här bevisar att det också är rekommenderat att dubbelkolla saker och ting. Att inte alltid ta allt för givet som folk säger. Utan man ska vara en person som kanske är försiktig med sina beslut och vad man säger. Dubbelkolla vad folk säger. Grunden är ju självklart att en muslim inte ljuger. Men det kan hända ibland att man kanske har missuppfattat någonting och så vidare. Så att han dubbelkollade. Och det stämde. De ville flytta närmare till moskén. Men då avrådde han dem och sa, bo kvar. För varje steg ni tar till moskén kommer att höja er en nivå. Mashallah. Och denna hadith bevisar då vikten eller dygden och förträffligheten av att gå till moskén. Och ju mera steg, ju mera belöning. Finns en till hadith som också bevisar samma sak. Som berättas från Abu al-Mundhir Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. Där så sa han att det var en man. Och vi kände ingen man som bodde längre bort från moskén än den här mannen. Han bodde längst bort av alla. Och han missade aldrig en bön. Och det sades till honom, ska vi inte köpa en åsna till dig som du kan använda för att rida i mörkret och på den varma, alltså i nattets mörker och på dagens heta sand. Då så sa mannen, jag skulle inte ens vilja ha ett hus nära moskén. Jag vill ha belöning för varje steg jag tar till moskén, dit och hem. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, qad jama'a Allahu laka dhalika kullu. Allah har gett dig allt det som du strävade efter. Inna laka ma ihtasabt. Du får det som du ville ha. Så kolla på den här mannen. Och den här hadithen är muslim. Han bodde längst bort av alla sahaba. Från profeten Muhammeds moské alaihi salam. Men trots detta missade han aldrig en enda bön. Och han ville inte ens ha en åsna som skulle hjälpa honom att rida i nattets mörker. Innan han gick till Isha och han gick till Fajr. Kolsvart. Det fanns inga lampor förr i tiden. Han säger, jag vill inte ha det. Jag vill gå. Jag skulle inte ens vilja bo granne med moskén. Varför? För jag vill ha den här belöningen som finns i att gå till moskén. Och inte bara gå till moskén, också gå hem från moskén. Och det är också en faida att du belönas inte bara för att gå till moskén. Du belönas också när du går hem från moskén. Så vad är belöningen? Det har nämnts jättemånga hadither. Om man enar dem att du får belöning för varje steg du tar till moskén. 10 hasanat minst. Allah suddar bort synder för varje steg du tar till moskén också. Allah höjer dig i nivåer. Och det finns en bushra, ett glädjebudskap att de som går i nattets mörker kommer att få ett fullbordat ljus på domedagen. Det här är några av de belöningar som har nämnts för att gå till moskén. Mashallah. Så det är någonting bra. Ibland man blir lat, man säger jag behöver inte gå till moskén, jag bor för långt bort. Det är sant, du kanske inte behöver, men tänk på den belöning som finns i att gå till moskén. Sen nämner författaren en till hadith som också tar upp en god gärning. Och det är hadithen som berättas från Abi Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, det finns 70 stycken goda gärningar. Yani specifika gärningar. Den bästa av dem är att ge bort eller låna ut ett djur. Alltså en, som typ ett får. Så att personen kan mjölka. Och varje god gärning man gör av dessa 40 gärningar, så kommer man att få belöning så länge man hoppas på belöning. Och Allah kommer låta personen gå in i paradiset. Och här nämndes också att det finns otroligt många goda gärningar. Och att en av dessa gärningar är någonting så simpelt som att låna ut ett djur. En kamel eller ett får eller en ko. Och personen mjölkar kanske några dagar, några timmar. Och sen ger han tillbaka djuren. Att det här också är en god gärning i islam. Naam. Sen så nämner profeten, eller så nämner författaren, Ali, författaren från Adi ibn Hatim radiyallahu anhu, att han sa, jag hörde profeten alaihi salatu wasalam säga, ittaqun nar walau bishaqqi tamra. Skydda er själva från elden om det så är med en halv daddel. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och det finns en längre hadith där så sa profeten alaihissalam, det finns ingen av er förutom att Allah kommer att tala till honom på domedagen utan någon medlare eller översättare. Och personen kommer då att kolla på sin högra sida och han kommer bara se sina gärningar. Han kommer sen att kolla på sin vänstra sida och han kommer bara se sina gärningar som han gjorde i detta liv. Och han kommer att kolla framför sig och han kommer endast att se elden. Så akta er från elden om det så är med en halv daddel eller ett gott ord. Naam. Så här nämnde profeten sallallahu alaihi wasallam att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att fråga oss ut, kommer att fråga oss allihopa på domedagen. Varenda individ kommer att dömas individuellt. Du kommer att stå ensam framför Allah subhanahu wa ta'ala. Ingen medlare, ingen emellan, ingen översättare. Allah kommer att prata med dig direkt. Subhanallah. Om man kollar till höger sida och vänster sida, man ser bara det man har gjort i det här livet. Dina gärningar. Och det här bevisar också vikten av att göra goda gärningar i det här livet. För det du gör här kommer du att finna på domedagen. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَذِرًا. De kommer att finna det de gjorde framför sig. Och Allah kommer inte förtrycka någon. Den som gör så lite som ett gott av vikten av ett senapsfrö kommer att se det på domedagen. Den som gör så lite ont som vikten av ett senapsfrö kommer att se det på domedagen. Allt du gör kommer du att finna på domedagen. Och vad är det som är framför dig? Elden. Och vad är det som räddar dig från elden? Goda gärningar. Skydda dig själv, akta dig själv från elden genom att göra goda gärningar. Och så sa profeten alaihissalam ett exempel. Även om det är något så litet som att skänka en halv daddel till någon behövande. Eller ett gott ord. Försök skydda dig själva från elden. Så denna hadith bevisar att man ska försöka göra så mycket gott som möjligt. Och att goda gärningar är en av de saker som skyddar människan från helvetet. Och får människan att gå in i paradiset. Vilka goda gärningar? Alla. Till och med det minsta du kan tänka dig. Att skänka en halv daddel fisabilillah. Och vem tänker ens tanken på det? Att om det kommer en fattig person att ge honom en halv daddel. Det är någonting som har otroligt stor belöning. Och ni kanske har hört den vackra hadithen om den fattiga kvinnan som kom till profetens hem alaihi salam och hade med sig sina två döttrar som var hungriga och mamma var hungrig och kom för att fråga efter mat. Och Aisha radiallahu anha som då var ensam hemma gick och kollade. Vad hittade hon i profetens hus alaihi salam? Vad hittade hon i skafferiet? I profeten Muhammeds skafferi alaihi salatu wassalam. Allt hon hittade var tre dadlar. Vad gjorde hon? Sa hon, jag ger bort en, jag behåller två. Hon gav kvinnan alla tre. Subhanallah. Och vad gjorde kvinnan? Barnen står och gråter, de vill ha mat. Hon ger en daddel till en flicka. En daddel till den andra flickan. Och behåller en själv. Och när barnen har ätit så är de fortfarande hungriga. En daddel. Det är ingenting man blir mätt på. Så hon tar den daddeln hon har fått och ska äta själv och delar den på mitten och ger en halva till varje flicka. Och tar ingenting själv. Och när profeten Muhammed alaihissalam fick höra denna händelse så nämnde han att det här är någonting som skyddar henne från elden. Där finner man exemplet på en kvinna som blev skyddad från elden på grund av denna gärning. Att ge någonting så litet som en halv daddel. Så man ska aldrig se ner på en god gärning. 10 kronor, 1 krona, 5 kronor. Vad det än är för någonting. Gör gott. Och även om det är, som nämndes i hadithen, ett gott ord. Vad är ett gott ord för någonting? Sheikh Uthaymin säger att det kan vara zikr, att säga subhanallah, alhamdulillah. Det kan vara att lära någon kunskap. Du säger, broder, det här är från islam. Så här gjorde profeten Hassan, så här säger Allah. Och så vidare. Det är ett gott ord, eller hur? Det kan vara att påbjuda det goda, att förbjuda det onda. Det kan vara att ge råd till en muslim. Det kan vara ord som gör din broder eller syster glad. Allt det här är goda ord som du belönas för hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så man ska försöka rädda sig själv från elden så gott man kan med allting.
Naam.
Och det nämns också en annan liknande hadith, att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att ta tjänaren nära sig på domedagen. Du kommer att komma nära Allah på domedagen. Och han kommer att fråga dig, har du inte gjort den här synden? Gjorde du inte den här synden? Den synden, den synden, den synden. Tills människan erkänner sig, det är sant, det är sant, det är sant. Och då tror han att det är kört. Du har erkänt så många synder att du tror att det är kört. Yani du ska till helvetet. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala, jag dolde dessa synder för folket i dunya och jag förlåter dem idag. Subhanallah. Så vi hoppas att vi inshallah ska vara från dem som får Allahs förlåtelse och räddas från elden på domedagen. Sen så nämner författaren två haditer till i detta kapitel. Han säger från Anas radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Inna Allah la yarda 'anil 'abd an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha aw yashraba ash-sharbah fayahmaduhu 'alayha." Här så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: Allah är sannligen nöjd över personen, över tjänaren som äter en måltid och sedan tackar Allah, prisar Allah, alltså säger alhamdulillah, eller dricker en dryck och sen säger alhamdulillah. Och denna hadith finns i Muslim. Här är också en gärning som vi kanske ser som liten, som har att göra med etik av hur man ska äta, matetik, bordskick, islamiskt bordskick. Allah azza wa jal yarda, han blir nöjd. Bli nöjd över dig om du äter en måltid. Du äter någonting och sedan säger alhamdulillah. Eller dricker någonting. Ett glas vatten, ett glas mjölk och säger alhamdulillah. Så blir Allah nöjd med dig. Och vad händer med den som Allah är nöjd över? Inshallah han går till paradiset, eller hur? Det är också ett bevis på att det här är en gärning som vi kanske ser som liten, men belöningen är enorm. Och alhamdulillah, det ligger i en muslimens natur att han är tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala över det han får. Du äter mashallah frukost, lunch, kvällsmat, mellanmål, så mycket mat, frukter, och vi har så mycket gott. Så det minsta vi kan göra är att säga alhamdulillah, eller hur? Och Allah tycker om att man säger alhamdulillah, mashallah, alhamdulillah. Och till och med då har nämnt sin hadith att Allah kommer att fråga en människa på domedagen: gav jag dig inte kallt vatten att dricka? Gav jag dig inte kallt vatten? Ett glas kallt vatten att dricka. Så säger alhamdulillah. Och när profeten Alisa gick ut hungrig en dag med Abu Bakr och Umar, och de gick hem till en sahabi och han bjöd på omogna dadlar och dryck och slaktade ett litet lamm, så sa profeten efteråt alaihissalam: wallahi, Allah kommer att fråga oss om detta på domedagen. La tus'alunna yawma idin 'anil na'im. Ni kommer att frågas på domedagen om dessa gåvor. Så har du sagt alhamdulillah, så har du i alla fall tackat Allah för det goda som du har fått. En fråga. Ska man säga alhamdulillah efter varje tugga eller efter varje måltid? Nej. Efter varje måltid är det som är sunna, som har nämnts från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sedan så nämner författaren en sista hadith i detta kapitel. Och det är hadith Abi Musa radiyallahu anhu, där profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa: varje muslim måste ge sadaqa varje dag. Och då så sa Abu Musa: men om han inte kan, om det inte finns någonting att ge? Då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: låt han arbeta med sina händer, gynna sig själv och sen ge sadaqa till andra. Och då så sa Abu Musa: men om han inte kan göra det heller? Då så sa han ska hjälpa den nödställde. Om han inte kan göra det heller, han ska då påbjuda det goda eller det som är rätt. Om han inte kan göra det heller, då ska han, så sa profeten al-Islam, då ska han skydda andra från sin ondska. Det här är också sadaqa. Muttafaqun alayh, Bukhari Muslim. Så här nämner profeten al-Islam att vi alla måste ge sadaqa. Det här har vi nämnt varje dag. Hur många sadaqa måste vi göra varje dag? Ja, shabab, det måste ni veta. 360 sa vi. Allah har skapat 360 leder i kroppen som alla behöver sadaqa varje dag. En god gärning varje dag. Så vi måste alla göra någonting gott varje dag. Och då så sa denna sahabi, och han kanske tänkte på att han inte kan skänka pengar. Han kopplade sadaqa till pengar. Och då så sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, låt han då arbeta med sina händer, gynna sig själv och sen tjäna någonting som han kan skänka till andra. Och det här bevisar också vikten i islam av att tjäna sitt eget levebröd. Att inte vara beroende av andra. Och det här är en ära, en izza. Att inte vara en tiggare som sträcker ut handen och säger ge mig. Fråga ingen om något. Klara dig själv. Arbeta, tjäna egna pengar. Eller hur? Och så är muslimen. En muslim är självständig och klarar sig själv. Och den försörjande handen är bättre än den tiggande handen. Så en muslim ska försöka vara dem som försörjer sig själv och klarar sig själv så gott han kan. Men om han inte kan detta, vad ska han då göra för god gärning? Då så sa profeten alaihissalam, låt han då hjälpa en nödställd. En person som är i en katastrofsituation. Det är också en väldigt god gärning i islam. Att hjälpa folk som är svårt utsatta. Det kan vara folk här, det kan vara folk utomlands. Folk som är flyktingar, folk som svälter, folk som har sjukdomar. En broder kanske inte kan betala hyran, kanske kommer att bli vräkt. Det kan vara vad som helst, men det är nöd. Att hjälpa honom är också sadaqa. Om jag inte kan göra det heller, då så sa han, då ska du påbjuda det goda och det som är rätt. Och det här har vi också talat om, att påbjuda det goda och att förbjuda det onda ifrån den bästa formen av sadaqa. Och det kanske till och med är bättre än att skänka pengar till någon. Om jag inte kan göra det heller, vad ska jag då göra för någonting? Jo, då ska du inte skada andra. Skydda andra från din ondska. Det är också sadaqa. Och det här har profeten också nämnt i en sahih hadith. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Och al-mu'min man aminahu al-muslimuna ala dima'ihim wa amwalihim. En muslim är den som inte skadar andra med sin tunga och sina händer. En troende är den som du kan känna dig säker ifrån. Han kommer inte skada dig. Han kommer inte ta din egendom. Men skydda andra från din ondska. Tala inte illa om folk. Slå inte folk. Skäl inte från folk. Det här är också sadaqa. Att du inte stör folk. Du är inte en plåga för folk. Det är också en sadaqa. Mashallah. Så här avrundar vi detta kapitel som lär oss att vägen till gott är otroligt mångfaldig i islam. Och begränsas inte bara till att be och fasta, utan allting som räknas som en god gärning är någonting du belönas för. Och att man aldrig någonsin ska se ner på en god gärning. Den minsta lilla gärningen kanske är den som får dig in i paradiset och räddad från elden. Och gör att Allah blir nöjd med dig fram till domedagen. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att förlåta oss våra synder. Och att ta vårt liv i det bästa av tillstånd. Wallahu ta'ala alam.